I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Konsten att vara, 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 konsten att vara.
Konsten att vara.
Hej hej.
Hej hej.
Hej hej.
Hur är det?
Jag är trött. Jag försöker koppla på min kundserviceröst.
Vad är det för röst?
Alltså trevlig. Jag kanske måste kompensera lite grann för min sömniga energinivå idag.
Varför är du sömnig?
Men för att jag håller på och experimenterar med droger.
Mm-hmm.
Jag har tagit sömnmedicin ganska länge. Inget så här superstarkt, men någonting som får mig att somna lite lättare. Och så har jag testat lite så här melatonin. Du vet det här sömnhormonet som man har naturligt i kroppen. Och så
det är ju inte så drogigt.
Det är inte så drogigt, nej. Nej, men det är väl mer, vi brukar kalla det droger för att jag har liksom som en liten pipett som jag doserar min partydrog med. Och nu så de senaste nätterna så har jag testat att somna utan det för att jag har varit sugen på att försöka komma tillbaka till och kunna somna och det är inte så lätt.
Nej.
Så jag tror att det är lite därför jag är trött, för igår kväll så kunde jag inte, eller typ fyra nätter i rad, så första natten låg jag vaken till 3, andra natten somnade jag vid 1:30 och sen var det typ vid 12-tiden och då var jag jättenöjd och då hade jag gått och lagt mig vid 10. Och igår kväll så blev det en sån där lite halv, alltså att man ligger och halvsover lite.
Mm.
Så att man är lite medveten fram till in på natten och då hamnar man väl i någon slags sömn. Och sen när klockan ringde så var det liksom som att så här, men oj, jag har liksom inte varit... Alltså du vet när det känns som att man inte har sovit överhuvudtaget.
Fy fan, jag hatar den känslan.
Ja, men jag också. Och den infinner sig ganska ofta. Jag är en så här liksom kinkig sovare. Jag har gått från att kunna somna på bussar och tåg och hos kompisar och typ på golvet.
Var som helst, när som helst.
Var som helst, när som helst, till att vara så här, jag behöver öronproppar, sovmask, mörkläggningsgardiner.
Och ingen annan får sova i sängen med mig.
Nej, helst inte. Och det går ju inte. Och helst ska jag ligga mitt, liksom längst inne i sängen liksom, på
mot
mitten.
Väggen.
Nej, vi har ju så att man kommer åt båda hållen.
För du bor stort just
nu. Jag bor stort nu. Och jag tycker om att ligga liksom på mitten. Och tyvärr så delar jag ju säng.
Alltså så här, hur stor säng du än har så funkar inte det om du delar säng med någon annan.
Nej, det går inte.
Du bara, jag ska ha drygt halva sängen.
Ja, för att jag har försökt verkligen så här, men gud, nu ska jag verkligen lägga mig på sidan och så att vi absolut inte behöver röra varandra.
Vill Albin inte, eller vill du inte röra?
Nej, jag vill inte.
Okay.
Jo, Albin vill.
Okay.
Han vill ju typ kramas till sömn. Så jag är så här, nej, alltså jag kan inte ha liksom stimuli på 2 timmar innan jag ska somna. Du kan liksom inte, om du rör mig vid lilltån så kommer jag så här, och så vaknar jag till och så, så han är inte helt nöjd med det här arrangemanget.
Nej,
men vi sover fortfarande i samma säng i alla fall. Och men, det är inte alla som gör.
Nej, och I stan, alltså, är det någonting som är vidrigare än att inte kunna sova, så är det att inte kunna sova för att det är för varmt.
Mm.
Alltså det är det värsta som finns. Alltså man känner sig så instängd. Det är som att man ligger med som att taket trycker på en på något sätt. Alltså det är som att det är ett lock på en. Och man bara ligger där och lider.
Men jag har jobbat fram en sån himla konstig grej med täcket också, att det måste ligga på ett väldigt specifikt sätt, lite som ett höftskynke på de antika grekerna. Sover jag liksom med täcket bara lite så här mellan låren och sen bara upp över liksom höften. Och det är det enda som kan röra min kropp liksom. Mm. Och så vill jag gärna ha en kudde mellan knäna. Ja, så det var den långa historien om varför jag är trött idag. Hur mår du?
Jag mår bra, jag är också lite trött. Och det är som att jag förstod att jag var trött när vi började prata om trötthet. Men jag har precis varit ute och sprungit. Det var superduper varmt, det var jättejobbigt. Men det gick helt okej.
Mm.
Gjorde det.
Det
roliga var att vi håller på att spela in ett program för YouTube. Jag tror inte jag får säga vad det är. Men det handlar om...
Surprise, surprise! Det är hemligt.
Big surprise. Men ni kommer få veta snart. Men det handlar om löpning i alla fall. Och då ska jag... Då har jag fått en liten utmaning. Att jag ska lära mig att springa milen på 1:10. Vilket är då att bara hålla 7 minuter per kilometer tempo. Mm. Och det är ett ganska långsamt tempo. Det är ett jätteskonsamt tempo. Det är ett tempo som jag kommer klara Vasaloppet galant på. Alltså det är bara bra tempo att träna in i kroppen och hålla. Och så sprang jag den här rundan och sen spurtade jag liksom sista biten hem. För jag insåg att så här, jag kommer landa på prick 1 timme 7 minuter om jag tar i nu sista kilometern. Så sista kilometern i det här vädret, alltså vad är det för väder ute? 28 grader och sol? Eller något? Alltså
varmt. Det är super sommarvarmt.
Varmt, ja. Så jag tryck på då sista kilometern på milen. Kom hem på liksom prick 1:07, pusta ut, blev så jävla glad tills jag insåg att så här, 1:07 är inte målet. 1:10 är målet. Jag ska hålla 7 minuters tempo. Så att jag bara väntar lite nu. Och det här förstår jag låter kanonnördigt och att ingen bryr sig ett skit och att det är liksom 3 minuter hit eller dit, Klara, vad spelar det för roll? Jo, men det var viktigt för mig. Och jag skrattade gott åt att jag hade tagit så fel på vad mitt mål överhuvudtaget var.
Det var tokigt.
Ja, det var riktigt
tokigt.
Det
var riktigt tokigt.
Riktigt, riktigt tokigt. Så tokig blir man när man börjar löpträna.
Konsten att vara.
Berätta vad du har gjort i helgen, Gustav.
Ja, alltså jag har ju gjort något så lyxigt som att hänga på en ö i skärgården.
Låt oss prata om den här ön.
Låt oss prata om den här ön. Ja, nej, men det är så här att min bästa kompis gifte in sig i en familj som äger en ö i skärgården. Och jag var inte sen på bollen att klämma mig in på den ön inte. Så att det är alltså en privat ö, jättefin.
Hur stor är den?
Jag tror att de sa att det är 1 kilometer om man går runt. Liksom. Så den är inte jättestor, men mycket klippor och fint. Och, ja, gud, det var så fint. Det var så fint. De har byggt stugor för ganska länge sedan som står och är så där härligt gråmålade, du vet när det är liksom skärgårdsgråa hus, att det är lite vindpinade träpaneler på husen. Och ja, jag hade turen att bli medbjuden dit för helgen och hade alltså en jävla rakethelg med god mat, trevligt sällskap och då återigen på en ö utan några andra.
Men alltså det här fattar inte jag. Vi pratade ju om det här igår, Gustav. Och bestämde att vi skulle prata om det i podden idag. Alltså att äga en ö, det är så långt utanför mina ramar av vad jag förväntar mig av livet. Det är som att så här, jag kan önska att jag också ägde en ö. Att jag ägde en sommarstuga på en ö. Att jag överhuvudtaget ägde en sommarstuga. Eller att mina föräldrar kanske ägde någonting materiellt av högt värde som jag kunde ärva, som hade gett mig lycka och lugn i livet på något sätt.
Mm.
Typ ett hus, typ en gård eller en, jag vet inte, fan. Men det är så långt bort. Alltså jag har inget sånt. Och
nej,
det är så många som inte har något sånt. Och att därför är det så otroligt svårt för mig att föreställa sig.
Nej, men precis. Det blir ju en hel familjehistoria, för att såna här saker har ju oftast funnits i släkten ett ganska bra tag innan liksom vår generation kommer dit, eller vad man ska säga, och växer upp med det. Min familj har ju inte heller några sådana grejer. Vi har aldrig haft något landställe. Vi har haft villa, men den har varit liksom nybyggd eller ja, på 70-talet. Men då var den ju nybyggd. Men inte så där att vi har liksom haft någonting som bara har funnits i släkten och så åker man dit och så är det någonting som man ärver till exempel. Och när jag tänker på pengar så försöker jag lugna ner mig själv väldigt mycket, för att det är väldigt lätt att snegla åt sidan och titta på alla som sitter på sina bostadsrätter. Mm. Jag bor ju då i hyresrätt. Och så tänker man att herregud, hur kan alla vara så rika? För jag menar, det är ju liksom fine ö. Det är ju som sjuk nivå liksom, som vi går in på. Så att det går liksom nästan, alltså det är ju bizarrt på många sätt. Det liksom, och det är arvegod, så att det är därför liksom som man kan ha såna grejer. Men även bostadsrätter. Att folk är så himla rika genom att bo. Oh. Att de liksom får då 300-500 000 i lån då säkert, men liksom en investering av sina föräldrar, sin familj liksom. Mm. Det där är en sån rikedom som jag absolut inte, jag kan liksom inte identifiera mig med det. Och det är också en sån där grej som jag tänker så här, men gud, hur har de fått ihop de här pengarna? Mm. För att det är inte alltid så att folk sitter på sina släkthögar med guld.
Nej.
Utan det är typ så här förhållandevis vanliga människor, men det är liksom generationen efter. Det är liksom generationen före som har sparat pengarna på något sätt, och generationen efter, det är vi. Och det är de som liksom lånar pengarna. Och så verkar det som att de är rika, fast i själva verket är det deras föräldrar som är rika.
Menar du att man lånar av sina föräldrar?
Ja, men exakt. Och så sitter jag där och bara, ja alltså jag kommer från en vanlig familj.
Mm, mm.
Det finns ingen som kan ge mig en bostadsrätt.
Nej.
Eller ett sommarhus. Eller?
Nej, precis. Och jag menar, alltså jag köpte ju min bostadsrätt med lån från banken som jag på något sjukt jävla vänster fick, trots att jag är frilans. Alltså jag tror att jag hamnade hos precis rätt lilla kille. Eller bank.
Lilla fan kille. Heter
det? Ja, lilla det kille barn. Var ju ganska nedvärderande.
Och Klara slog på sina värsta härskartekniker och bara, du lilla gubben, nu ska du ge mig lån här.
Jag försökte använda något ord för att liksom demonstrera att han var god och glad, och då blev det lilla kille. Jag ville verkligen bara måla upp en bild av att det var en, så här, en trevlig påg. Liksom. Nåväl, ni förstår vad jag menar. Och han var ju så här, eftersom man är frilansare och man kan liksom inte bevisa att man kommer ha den här lönen vid slutet av året, så är det ju svårare för människor som frilansar att få lån, eller man måste ha mycket mer underlag för att få allt, ett lån.
Det är några år sedan som du köpte. Det här har ju luckrats upp mer och mer i och med att de ger lån i andra former.
Mm.
Så att det går att få lån som frilansare, men det kan vara med mycket liksom sämre villkor.
Ja. Ja, och att det krävs papper och skit, och att du är en revisor som ska godkänna allt. Så här, bla, bla. Och att å ena sidan kan jag känna att så här, alltså jag har sparat så mycket pengar i mitt, alltså så här, ett, nu hoppade jag direkt till punkt två på listan. Ett, jag har tjänat bra med pengar, det ska sägas. Jag har inte haft det knappt i mitt yrkesverksamma liv, har jag inte. Men två, jag har sparat så jävla mycket pengar. Jag har inte köpt så mycket grejer. Jag har varit jätteduktig på att spara. Så jag har liksom sparat en handpenning. Sen la ju jag allt jag ägde och hade på den här handpenningen. Och så tänkte jag ju också att nu är det här en investering. Den här lägenheten kommer höjas i värde, för folk kommer alltid vilja bo i Stockholms innerstad. När den gör det, då kan jag sälja den och då kan jag köpa någonting större. Och nu har jag ju insett 5 år senare att det är klart jag inte kommer kunna göra det. Vi finns ju inte på fråga. Alltså min lägenhet har ökat marginellt i värde. Men det är ju fortfarande inte så att jag kan liksom sälja min lilla tvåa. Alltså jag vet inte om det räknas som tvåa eller en och en halva. Men sälja den och köpa en trea plötsligt.
Nej.
För då ska jag ju upp liksom 2 miljoner från det jag har nu.
Det är de här sjuka nivåerna också som folk köper lägenheter och hus för.
Men det är ju det som är så bisarrt, att så här, våra föräldrars generationer kunde göra sånt. De kunde göra bostadskarriär. Vi kan inte det. Vi sitter liksom i en sits där det är alltså generationerna ovanför oss som har liksom skapat en välfärd i Sverige, att vi tjänar pengar, att vi har en god ekonomi. Järdi, järdi. Och sen sitter vi här som ett resultat av det, där vi, många visserligen, kan liksom låna pengar av sina föräldrar. Mm. Men vi kommer aldrig på egen hand att kunna skapa den ekonomiska trygghet som våra föräldrar kunde bygga upp för sig själva. Jag vet inte, alltså så här, mina föräldrar, säkert dina föräldrar, säkert många andras föräldrar gjorde en sån jävla klassresa på typ 80-90-tal. Mm. Att man började, man kom från så här knegarhem från gamla sosse-Sverige och så plötsligt så blomstrade svenska ekonomin och att man kunde klättra i karriären, man fick mer och mer betalt, man kunde köpa en tomt och bygga sig en villa. Eller man kunde köpa det där lilla lantstället. Eller man kunde köpa den där ön. Man kunde köpa en övernattningslägenhet i Stockholm. Mm. Men vi kan inte det.
Nej, den möjligheten finns inte det finns på samma inte på sätt. Kartan. För att det krävs såna enorma resurser för att göra det.
Konsten att vara. Konsten att vara.
Nu är ju inte du fattig. Men har du lite fattighetsavund? Eller att du tittar på folk som är uppenbart rikare?
Ja, det är en fråga som jag tittar på folk som är fattiga och är avundsjuk.
Hörru, lilla killen, ska jag berätta för dig att jag tjänar så jävla bra?
Ja, alltså jag har absolut ett avund för rika personer. Mm. Att jag kan önska så innerligt att jag hade så mycket pengar att jag inte behövde bry mig. Mm. Och att jag kan bli så... Och det är hemskt, jag skäms för det här. Men jag kan bli så missundsam mot människor. Inte människor som är rika egentligen, för att det, är liksom, det kan jag inte se vid första anblick. Men kanske människor som har ärvt en ö.
Mm.
Eller typ så här, en bekant som är världens trevligaste bjöd in till lite så här häng på sin innergård. Mm. Och så visade det sig att lägenheten hon bodde i var liksom hennes förälders gamla övernattningslägenhet på, alltså jag vet inte hur många kvadrat. 5 rum liksom.
Mm.
Och det var hennes nu liksom. Och en bostadsrätt. Och att man bara, hur är det möjligt? Och då var väl den jättebillig liksom på 80-talet. Mm. Men nu är den ju värd, jag vet inte hur många miljoner. Och att jag skulle så gärna vilja känna, alltså vilken tur du har haft. Vad glad jag är för din skull.
Mm.
Men det tar lite tid för mig att komma dit. För att jag kan bli så djupt avundsjuk. Mm. Och tänka, shit, vilken trygghet du har haft. Och vad orättvist
ja, det är. Ja, men absolut, absolut. Jag tror att jag har nog varit väldigt avundsjuk tidigare. Och jag får aktivt jobba emot den. Mm. Det här är liksom, jag har absolut dagar när jag tittar på folk. Jag följer ju mycket inredning och sånt på Instagram liksom. Och ja, men det finns dagar som jag bara, hur i helvete har du råd att köpa de här grejerna? Hur har du råd att hålla koll på de här trenderna? Och i de flesta fall så behöver man inte gå så långt, utan man ser ganska tydligt att ja, det kommer från dina föräldrar.
Mm.
För det är många som jag följer som är så här, nu är vi i vårt sommarhus. Så tittar man på sommarhuset och bara, jag känner igen den där kudden. Den där kudden kostar 6000 kronor på Svensk Tenn. Och ni har den i ert sommarhus. Och då är det på en sån nivå som jag så här, jag kan dels inte jämföra mig med den yngre personen i ekvationen, den jag faktiskt följer. För att det är så här, du har ju fått det här.
Mm.
Och jag är inte så nära dem så att jag kan känna att jag blir direkt avundsjuk så. Och så har jag väl jobbat fram något slags skydd. Att jag direkt tänker att så här, det är inte konstigt att de här människorna har typ den här goda smaken, eller vad man ska säga, som det på något sätt blir om man är uppvuxen i en fantastisk miljö där det är en takhöjd upp till liksom 4 meter och man har möjlighet att liksom köpa en sån lägenhet därefter. Man blir inte lika imponerad då när man Nej. Tänker att det är lite medfött. Inte så att de inte har väldigt god smak, för det finns ju människor som har fruktansvärt dålig smak och har massa
alltså,
pengar.
Alltså snackar vi typ inredningssmak nu?
Ja, och kläder skulle jag väl säga. Och även mat.
Stil generellt.
Livsstil kan man väl säga. Mm. God smak kan jag ofta klumpa ihop med pengar. Liksom, mm. För att man på något sätt har råd att köpa de här dyra grejerna som kanske gemene man inte känner igen, men som någon som är lite intresserad spottar direkt och bara oj jävlar, den ligger i ditt semesterhem. Ja,
ja, och jag känner ju verkligen att så här, det jag blir avundsjuk på är ju inte pengarna per se. Det är ju inte möjligheten att kunna köpa ett kuddfodral från Svenskt Tenn eller möjligheten att köpa en sekelskifteslägenhet mm. med högt i tak. För ja, det hade varit jättetrevligt att bo med liksom 3,5 meter i takhöjd. Men det hade inte gjort mig lycklig, utan det är ju tryggheten på något sätt som jag blir så avundsjuk på. Det är liksom vetskapen om att medan jag härvade runt i 8 olika lägenheter under 3 år i Stockholm, så hade du ditt på det torra. Mm. Och du behövde inte oroa dig. Och att veta att så här, skulle någonting skita sig, ja, men då finns det pengar för att laga det eller lösa det eller ordna det. Och det har jag inte heller haft, utan jag har byggt upp mitt egna kapital. Jag har alltid kunnat höra av mig till mina föräldrar, såklart. Men de har inte haft hur mycket pengar som helst. Och jag skulle aldrig kunna med samvete låna en stor summa från dem. Alltså jag vet var de kommer ifrån. Jag hade aldrig gjort det.
Nej, och det är så himla mycket lättare att vara kreativ när man vet att det inte får några konsekvenser. Alltså till exempel med kläder. Det är så himla mycket lättare att köpa någonting som är så här superspecifikt och en konstig färg. Du kommer in i någon sån här svindyr rådebjärklänning liksom, som du kanske kommer använda en säsong, eller så kanske du inte ens gillar den. Och har du då råd att... Ja, exakt. Ja, men precis. Nu tog jag det som exempel för att jag vet att du gillar det.
Jag vill köpa allt från Rådebjerg. Ja. Jag önskar jag var så rik.
Ja, nej men exakt. Ja. Och du kan vara så himla mycket mer äventyrlig med sådana saker. Och då blir det ju att du på något sätt utvecklar den här goda smaken som hör till pengar på något sätt. För att du behöver inte välja.
Nej.
Nästa... Du kan sälja de här grejerna. Du kan köpa nya saker och du behöver inte oroa dig för att pengarna tar slut liksom, med den här människan som inte ens kan ha lyxen att välja saker på det sättet. Det är ett sånt himla privilegium, och så fort jag liksom kommer på mig själv med att börja bli avundsjuk, så brukar jag liksom slå mig själv på fingrarna lite grann att så här, du kan inte jämföra med det där. Det går inte. Mm. Det är så himla skilda förutsättningar. Det går inte att jämföra dig. Om jag då, som inte befinner mig liksom i bostadsrättsmarknaden utan på hyresmarknaden liksom, du vet, jag börjar tänka så här, men gud, nu är jag 30, är det liksom, har jag missat min chans att köpa en lägenhet? Och så börjar man tänka att man ska göra en sån där jävla bostadskarriär liksom. Mm. Det finns inte en chans att slå sig in på den marknaden på det sättet som någon som har kunnat få en bostadsrätt när den var 18.
Mm.
För att ens föräldrar kanske köpte den när den var liten och så har de hyrt ut det liksom. Och så, ja, men jag vet
alltså,
det hjälper mig att tänka på att man har olika förutsättningar och att så här, du behöver inte jämföra dig för att det är så vitt skilda saker.
Mm, verkligen. Jag tänkte också på, jag läste något kort som Irena, vet du hur man uttalar hennes efternamn?
Paparizzo.
Nej, Irena.
Irena.
Irena Posar. Posar.
Vet inte vem det är.
Veckorevyns chefredaktör.
Mm-hmm. Ja, okej. Okay.
Fantastisk person.
Ja, nu vet jag vem det är.
Ja,
jättebra.
Jättebra. Och hon repostade någonting på Twitter som jag bara alltså, såg med när jag scrollade förbi. Jag borde väl egentligen ha läst vidare. Men det är också så här, någonting som jag har läst så många gånger förut. Och det var någon intervju med någon som diskuterade det här med att alltså, våra föräldrars generation märker att vår generation och yngre vi är mer deprimerade, vi känner en hopplöshet, vi jämför oss så mycket med alla andra. Det är mycket depressiva tankar kring folk i vår ålder. Och att man så lätt säger att så här, men det är väl inte så konstigt när ni har vuxit upp med Facebook och Instagram och Snapchat. Och ni har ju inte gjort någonting annat än att jämföra er med varandra och jaga likes. Och stäng av mobilen och gå ut och andas en stund så kommer allting bli bättre. Man bara nej, det har inte med det att göra. Det har att göra med att du växte upp i ett hem där ni kunde liksom, så här, du har gjort en ekonomisk raketkarriär och du liksom bor tillsammans med en annan och ni gemensamt tjänar svinmycket pengar så ni kunde liksom anlägga en pool på eran baksida och ni bor i ett hus strax utanför liksom den här stora staden och ni har så mycket, ni har den tryggheten. Ni har skapat den tryggheten för er själva. Och vår generation har inte den ekonomiska tryggheten, för vi tjänar inte tillräckligt mycket. Alltså vi tjänar inte liksom i takt med inflationen på något sätt.
Mm.
Vi har inte jobb, för det är svårare att få jobb. Ja, vi stressade som fan, för vi har ingen framtida trygghet. För vi håller dessutom på att förstöra jorden med diverse utsläpp.
Mm.
Och jag tror fan inte att sociala medier är problemet. Jag tror att vi behöver så mycket mer bara trygghet och stabilitet i våra liv.
Mm.
Och det stod det om det stod det om i den här artikeln som jag läste.
Spännande.
Momentet of week, Gustav, har du ett sånt?
Ja, men det har jag. Och då måste jag ju faktiskt ta den här helgen som exempel. Och det är framför allt när det är ett bebismoment igen. Det var för fan första veckan också. Men Sofie och Simon då, som jag var och hälsade på ön. De har ju en bebis som fyller 6 månader. Förra veckan, ja. Förra veckan vid den här tiden så fyllde han 6 månader och jag fick hänga med honom lite mer än jag brukar då den här helgen på ön. Och jag är så förälskad i det här barnet. Alltså jag är så kär i honom. Han är så fantastiskt gullig. Och han gillar mig. Så mitt moment är väl kanske direkt när vi hoppar på båten för att åka ut till ön. För att då så är Sofie och Simon lite nybörjare på den här båten och så här, vi behöver nog fokusera på typ köra och liksom ta oss fram. De har inte åkt med den tidigare, så det här blir liksom jungfruresan. Så de bara, du kan ta Harry. Och jag bara, absolut, jag tar Harry. Och typ, alltså praying inuti, för att jag har ju skrämt livet ur barn. Alltså på senaste, när liksom så här, men en nära kompis fick ett barn som, alltså hon skrek så mycket när hon såg mig. Alltså, så att det
men
blev...
du vet inte vad du gör för att skrämma livet ur dem.
Jag har en teori om att de känner på sig när jag har ångest. Jag tror att de blir oroliga då. Jag tror inte de gillar det. Jag tror att de liksom känner att jag inte är avslappnad. Ja, exakt. Jag tror att de känner att jag inte är så avslappnad. För jag har inte varit det med barn och deras föräldrar. Och liksom jag blir lite rädd att jag ska göra fel. Och så blir jag rädd att de inte ska gilla mig. Och då blir det typ... Jag tror att det är typ det. Så... Och jag har haft mycket ångest när de surprise också. Och nu har jag inte det i samma utsträckning längre. Så att jag tror att det är därför bebisar gillar mig mer. För att jag tror att jag är lite gulligare mot dem snarare än kommer som så här åskmål och bara mår dåligt. Alltså det är kanske inte så konstigt.
Nej, det låter fullt rimligt faktiskt.
Nej men exakt, det kanske inte är så himla konstigt.
Du är lite
att de
mer
inte...
likeable.
Ja men lite mer likeable tror jag. Så jag fick ta med mig honom ner i båten och sitta med honom, alltså det här lilla underverket i sin flytväst som bara tryckte ihop hans kinder, som fick lust på sådana här kerubkinder. Och han var jättelugn och jättefin och jättehärlig och var med och bara liksom sitta, och så somnade han lite grann och nej men det var det var så himla härligt. Nej men alltså min livmoder gick sönder. Jag bara, men jättebra, nu skaffar vi barn. Alltså, nu. Kom hem till Albin och bara, barn! Och han bara, inte just nu kanske. Nej, men så det var jättehärligt. Så det är faktiskt mitt moment.
Bebis igen.
Ja, bebis igen.
Vart ska det här sluta? Oh,
gud, inte det så jävla heteronormativt?
Jo, ganska.
När hon fyllt 30 och jag bara, bebisar! Älskar the straight life. Yes, I do.
Det visste du ändra sig, Gustav.
Ja, det ska
the straight life.
Det ska ju gudarna veta att jag har ändrat mig mycket angående barn. Och jag har fortfarande småbarnsföräldrar, förutom
jag tänkte
dem jag känner.
Du har fortfarande tid att bli straight.
Om jaha, du tänkte
så. Om
du
vill liksom avla.
Ja, conversion.
Conversion therapy, am I right?
Ja. Jag ska höra av mig till min psykolog och fråga om hon erbjuder det.
Om hon kan rekommendera.
Någon bra.
Någon som kan driva demonerna ur dig.
Ja, exakt. Ursäkta, en Copius exorcism.
Copius Södermalm.
Ja, nej men så det var mitt. Hur har du haft det? Vad har du för moment?
Nej men mitt moment är att jag från ingenstans har blivit en jävla legend
straight
i köket. Ja, nej tyvärr.
Nej,
Inte straight, men straight up genius, if I may. Jag har bakat, och inte bara en gång utan två gånger.
Herregud, är det kolasåsen vi närmar oss?
Ja. Alltså, Gustav Hjärnan Järnberg. Jag har bakat twice inom loppet av en vecka. Det ena var en rabarberpaj. Den bara såhär, randomly slängde jag ihop, hittade lite rabarber på Hemköp, köpte hem, gjorde en smuldeg, slängde in i ugnen. Alltså det var så fucking gott. Det var så jävla gott. Och så grejen var att då hade jag den. Den åt vi med vaniljvisp, men också med följande tillbehör som egentligen hörde till det andra jag har bakat, vilket är en dessertpizza. Och då hade jag redan en färdig deg, men vem fan bryr sig om att den var färdig? Det vet jag hur man slänger ihop den, för det har jag gjort tidigare, men just den här fick jag så den var färdig. Så då liksom bara så här, platta upp den på lite mjöl, slänga in i ugnen, och medan den gräddas på för övrigt en pizzasten, vill bara får det sagt.
Hemma hos? Nej.
Jo. Alltså man köper en sån, alltså det är som en sten typ, en rund stenplatta. Och så lägger man bara den i ugnen, sätter på 225 grader, låter den bli varm.
Jag är
varm.
Så imponerad. Är det du som har köpt den här eller är det din tjej som har?
Jag har fått den.
Men... Av henne?
Nej, något jävla företag.
Ja, okej.
Okay. Det var därför jag inte gick in på det.
Nej, okej. Okay. Men vad bra att vi tog oss fram till den.
Och medan pizzan var i ugnen så gjorde jag ett rårörda jordgubbar. Hade jordgubbar som jag liksom skärde i fjärdedelar, la i en skål, rörde runt med socker, mynta, citronzest, citronsaft. Fick det gotta till sig. In i kylen, tog fram crème fraîche, vispade det så att det blir fluffigt. Först blir det lite rinnigt, men sen om man fortsätter vispa så blir det fluffigt. I med Philadelphiaost, vänd runt. I med citronzest, jättemycket, vänd runt. I med lite Baileys om man vill det. Vänd runt.
Om det bjuds.
Vad fan hade jag mer i? Det var nog fan det. Lite socker tror jag det var. Och så bara gå ihop till en god liksom gräddig kräm typ.
Mm-hmm.
Och sen så gjorde jag en kolasås på brunt smör. Vad heter sånt? Brunt socker? Det heter något så här.
Farin?
Nej, det var inte farin. Det heter någonting på M. Skitsamma. Något brunt socker, grädde och så havssalt. Alltså den kolasåsen, Gustav, den blev så fucking god.
Nej, alltså jag förstår det.
Och
det syntes på den.
Och sen kluttar man ut det här om vartannat på den här pizzan.
Mm.
Och sen så åt vi också rabarberpajen med kolasåsen och Philadelphia-krämen. Holy fuck!
Men var kommer det här ifrån?
Jag vet inte.
För jag tänker att du inte ens gillar bakverk så mycket. Men det är... Nej, eller hur?
Nej, vet du ont i magen jag hade när jag kunde av mig? Jag hade ätit så mycket socker så jag trodde det skulle explodera. Men nej, ja, jag vet inte. Men jag tror att jag har kommit in i en sockerig period. Och vet du varför?
För att du har varit deppig.
Delvis. Men också delvis för att jag är på inspelning. Och där finns alltid ett fikabord.
Såklart.
Och på fikabord finns alltid godis. Och i de första 3 dagarna är man så duktig. Då plockar man ingenting.
Men sen, står man ju där efter 11 timmar. Mm. Och 3:e dagen i rad.
Yep.
Det är klart som in i helvete plockar att man faller för det.
Det börjar med en liten dime, va?
Ja. Oh.
Sen så, det är bara inkörsporten till grövre saker som rabarberpajer och dessertpizzor.
Du kanske också behöver en exorcism.
Jag tror det.
Conversion therapy.
Se till om du hittar den bra.
Ja, men det gör jag. Ska vi tacka lite patroner då?
Det ska vi sannolikt.
Lite kavgudar som skänker oss pengar för att vi ska kunna sitta här och podda på Helio.
Våra 10 dollars patrons heter David Brostedt, Humlan, Elinor Johansson, Sara Perjons, Stefanie Cetina, Knut, Hedda Lindström, Lolo Fett, Joakim Gustafsson och Isabel.
Drömmänniskor. Tack till resten också.
Ja, det går att skänka jättelite pengar.
Ja.
Man behöver inte skänka 10. Gå in på Patreon. Patreon.com/konstenattvara. Tack för den här veckan, Gustav.
Tack så jättemycket, Klara.
Tack till Helio där vi poddar. Vi uppskattar att vi får vara här.
Tack till Dava som klipper.
Vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Puss, hej.
Hej då.
Konsten att vara, 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 konsten att vara,
konsten att vara. Podplay.